Projektet Raseporis å, det är ju ett vattenvårdsprojekt och vi strävar till att minska näringsbelastning som den här ån hämtar till havsområdet utanför.
Mm. Näringsbelastning, det här tarvar en liten förklaring, vad betyder det?
Det är liksom det här näringsämnen fosfor och kväve som är såna här ämnen som växter till exempel använder till att de växer och det orsakar övergödning i havet.
Mm. Den här ån har jag nu två gånger än sagt att den ser vacker och trevlig ut här som vi står, men hur skulle du Minttu beskriva den här ån?
No, den är nog vacker och fin, men att den har en hel del problem. Dess ekologiska status är till exempel otillfredsställande, det vill säga inte alls bra att djurliv är ganska liten här, att det är inte i en sån där naturtillstånd som det egentligen borde vara för att de här olika djur- och växtarter ska trivas.
Mm. Vi ska snart prata om vad här finns för djurarter och så, men vad är det som gör att inte de trivs här då?
No, den är så grumlig och vad heter det? Det finns mycket näringsämnen och den är ganska igenslammad. Att botten, där finns inte på botten någon sån där fåra egentligen där vattnet skulle rinna. Så att det är inte egentligen rinnande vatten här så mycket. Utan det står stilla och vad heter det? Då blir det inte liksom utrymme för djur och de här bottendjur till exempel att bo i.
Mm. Finns det fisk i den här ån?
Det finns nog fisk men inga edelfiskar som vi vet om. Vi kommer nog att utreda här på hösten lite närmare vilka alla arter som trivs här. Den här har ju varit en ganska bra kräftå. Alltså riklig med kräftor och folk har faktiskt fångat dem för försäljning också tidigare. Men det är ett 15 år sen kanske och i dagens läge så finns det inga kräftor här i ån.
Mm, och jag vet Minttu att du skulle vilja ha kräftor hit i den här ån. Men varför just kräftor?
No, de är ju sympatiska och de är naturliga för den här ån. Att det skulle vara fint att få det här naturliga djuren hit tillbaks och inte det liksom alls omöjligt att få den, att man måste lite iståndsätta ån då.
Mm. Vad används den här ån till i dagens läge? Alltså använder människor den överhuvudtaget? Paddlar man här eller vad gör man?
Jag vet att tidigare har man kunnat åka båt ganska långt upp, flera kilometer från havet upp för ån. Men att i dagens läge går det inte. Går kanske att paddla till Forngården och med en liten båt kommer man ända upp till slottet. Men att annars så är ju fina landskap här att man kan ju cykla och så där. Uteliv är ju riktigt bra. Men det som är också viktigt är det att det här ån används för grundtorrläggning. För åkerjordbruk här på området. Det finns 17 kvadratkilometer åkermark här på åns avrinningsområde. Och de behöver ju en balans på vatten. Så det här överloppsvatten ska ju föras hit i ån. Och för tillfället är problemet det att de här åkrarna översvämmar när det är. Det behöver inte vara något särskilt stora regn, men att sådana där vanliga höstregn och vårflöden som vi har så svämmar ju alla åkrar över. Och det betyder att näringsämnen kommer bort från åkrarna hit i ån.
Mm. Jag vet att man har grundat någonting som heter Raseborgs åns dikningsbolag. Och det här med dikningsbolag för det första så är ganska obekant för mig. Vad är ett dikningsbolag?
Ja, det är en organisation som då sköter om det här grundtorrläggningen och det har funnits sedan 60-talet här vid ån. Och det här, den är ju liksom, den består av markägare längs med ån. Och det är riktigt så där att deras uppgift är att hålla koll på det här grundtorrläggningsfrågan här. Och de har rätt att då göra åtgärder på den här ån för att upprätthålla då torrläggningen. Men att här vid Raseborgsån så har de nu faktiskt tagit itu med också lite miljöfrågor tillsammans med vårt projekt. Att vi har liksom samarbete nu med att ta reda på de här naturförhållandena för att sen kunna göra åtgärder på, liksom i ån.
har markägarna alltså varit väldigt positivt inställda till det här projektet?
Jo, då, det har de nu faktiskt. Och det har jag varit jätteglad om att vi har haft jättebra samarbete från början och de har ju liksom, de skulle också önska att kräftan skulle komma tillbaks.
Det kan jag tänka mig, och det råkar ju sig så nu att kräftningssäsongen faktiskt börjar det här veckoslutet. Men vi ska inte prata mer om kräftor nu. Jag undrar, Minttu Peuraniemi, du är alltså projektchef här i Raseborgs stad och här är ett projekt som heter Raseborgs ån. Vilka är de där största utmaningarna nu kring den här ån?
No, för det första så är de här översvämningarna jättestort stor utmaning. Och för att kunna åtgärda dem så är det en ganska stor och lång process. Att man behöver tillstånd för att börja gräva. Och för att få tillstånd eller utlåtande om tillståndsbehovet till och med, så behöver man ta reda på en hel del såna här fakta om det här ån. Till exempel just fisk- och kräftbestånd och det här bottenprofil och längdprofil ska man mäta. Man ska mäta en hel del saker innan man kan överhuvudtaget laga upp en plan att vad ska vi egentligen göra med den här ån. Och till exempel så är den här ån en potentiell miljö, levnadsmiljö för ett utrotningshotad musla som vi har hamnat och undersöka om det finns här. Men det finns inte, men vi hamnar och dyka här och leta efter den där musslan faktiskt här i våras.
Kommer ni att försöka liksom städa upp den här ån och muddra och sådana saker här också?
No, när det gäller åar och älvar så talar man om rensning istället för muddring. Och det betyder att man gräver bort material, organiskt material från botten. Och det kan hända att vi hamnar och göra något sånt här också. För att som sagt så har den ju vuxit igen en stor del av den här ån. Och för att kunna få det där vatten bort från åkrarna så måste man kräva lite mera utrymme i fåran också. Men att vi kommer att utnyttja så mycket som möjligt såna här nya naturvänliga metoder. Så som tvåstegsdiken, att inte gräva bara en ränna utan försöka planera det så där långsiktigt att det kommer att bli lätt att upprätthålla också det där. Den där fåran i framtiden.
Här som vi står på den här bron här som går över den här ån så ser vi ju bara några hundra meter av den här ån. Hur lång är den här ån egentligen? Och sen följdfrågan till det, var börjar den och var slutar den?
Ja, ån alltså börjar i Läppträske kan man kanske säga. Att de här åsarna, det vatten som rinner på södra sidan av åsen i Karis så rinner hitåt i den här ån. Och den är 13,5 kilometer lång om man räknar till mynningen då i Landbofjärden.
Så den går ut i havet den här ån, så mycket har jag nu förstått. Du känner till en del andra åar också här i Västnyland. Kan man dra något paralleller med andra åar och vilka i så fall?
No, till exempel Sjunde å där jag jobbade tidigare så de har lite motsvarande problem med de här översvämningar och övergödning och dålig status på vattendrag. Men den där ån är ju 50 kilometer lång. Och den har 20 gånger så här stor avrinningsområde jämfört med det här Raseborgsåns avrinningsområde. Och vad heter det så? Ändå så hämtar den här Raseborgsån dubbelt så mycket näringsämnen till havet. Så vi har liksom mycket potential att då inverka faktiskt det här Landbofjärdens status.
Nu ska vi så småningom avsluta härifrån, men jag vill ännu veta, Minttu Peuraniemi, hur skulle du vilja att den här ån skulle se ut i framtiden?
No, jag skulle gärna se att det finns mycket så här naturlig liv här i ån, också under vatten. Och att man skulle kunna odla så här miljövänligt och vattenvänligt här på åker eller på längs med ån. Så att det skulle inte svämma över så jättemycket och så att näringsämnena skulle hållas på åkrarna och inte komma ut till ån och där via till havet.